vecka sedan så befann jag mig på 2 dagar i Vimmerby på Astrid Lindgrens värld. Där sagor blir verklighet. Hur många av er har varit där? Ja, oj, det var väldigt många. Då vet ni vad jag pratar om. En plats där det gränsen mellan sagor och verklighet, mellan teater och lek blir flytande. Ett paradis för när man är ett litet barn, men också ganska trevligt om man är vuxen. Jag eller de flesta av oss som vuxit upp med Astrid Lindgrens fantastiska berättelser. Själv vet jag att det var Emilie Lönneberga som jag började läsa. Som blev också den första film jag såg på bio någonsin. Det var Emil och Griseknoen. Min syster och hennes man tog med mig dit på juldagen. Så kan det vara. Men det är ju Emil, Pippi Långstrump, Madicken, Karlsson på taket, barnen i Bullerbyn, Lotta på Bråbmakargatan, bröderna, Lejonhjärta, alla de där. Och så Ronjar, Rövardotter, som vi hörde intro till filmen här. Precis. Fantastisk musik. Ett intro som sitter på något sätt. Jag får någon slags gåshud på ryggen. Jag hörde den flera gånger i veckan när vi var där och tittade på föreställningarna där. Sagan om just Ronja Rövardotter berättar ju om 2 stycken rivaliserande rövargäng. Mattis rövarna och Borka rövarna. De är bittra fiender sedan länge. Jag vet inte om det framkommer varför egentligen, men de är, och så lever de på varsin sida av borgen där blixten slog ner när Ronja och Berik föddes. Och sen delades borgen i 2 delar, och Mattis och hans rövare på ena sidan och Borka och hans rövare på den andra sidan. Där lever de, fienderna. Men deras barn, Ronja och Berik, de hittar varandra. De finner varandra och börjar leka, upptäcka skogen, omgivningar runt omkring där, till sina föräldrars förtret. En dag så tar Mattis rövarna Birk till fånga. Han ställer sig på ena sidan av borgen där och visar upp sitt byte inför sin ärkerival Borka. De står där, och däremellan finns det ett gap som kallas helvetesgapet. Där står de på varsin sida, Mattis stolt och har Birk till fånga. Han har övertagit i förhandling och säger att nu måste du ta ditt rövarpack och försvinna härifrån. Annars så slänger jag ner din son i fängelsehålan där han får sitta livet ut om du inte försvinner. Det är ett ganska bra förhandlingsläge han har. Mattis. På andra sidan den här helvetesgapet står Borka då och ser sin son tillfånga där. Och förstår, det här kommer jag aldrig av, det vill jag. Han älskar sin son. Och känner att jag måste ge upp min del av borgen och ta någon annanstans. Då händer det som ingen hade förutsett. Nämligen att Ronja, Mattis dotter, tar sats, springer och hoppar över helvetesgapet och ställer sig bredvid Borka. Och helt plötsligt är ju förhandlingsläget något helt annat. Eller hur? Nu har de var sitt barn. Borka med Mattis dotter Ronja och på andra sidan Mattis med Borkas son Birk. Och helt plötsligt är det dödläge på något sätt i den där förhandlingen. Mattis som förut hade jättebra förhandlingsläge, det är helt borta. Och Borkas förhandlingsläge som inte fanns förut är ju nu lika med Mattis. Ja, ni förstår. Det som hade skett var att Ronja hade insett att det här med röveriet. När hon var liten så sa de att sa hennes pappa och de rövarna det att de hittade massa saker varje dag i skogen. Så var det. Men sen växte hon upp och blev lite äldre och började fundera på, kan man hitta så mycket saker i skogen varje dag? Det var ju väldigt konstigt att folk tappade bort så mycket saker. Så fick hon reda på att pappa och hans kompisar var rövare. Det tyckte hon inte var så bra. Och så visste hon att fiendenskapen fanns mellan Borka och Mattis. Och hon ville ju vara kompis med sonen där. Och hon förstod att för att den här rivaliteten inte skulle leva för evigt, för det fanns ingen framtid, insåg hon det här, så måste det här förenas i någon försoning. Så hon tar det där språnget över helvetesgapet och ställer sig på andra sidan. Riskerar sitt eget liv för att hon hoppar, men också hon vet inte vad som ska hända riktigt. Men där inser både Mattis och Borka att det här funkar ju inte längre. Ingen vill ju förlora sin son eller sin dotter, sitt barn där. Försoningen visar att kärleken är starkare än hatet. De byter perspektiv och inser att det här funkar inte längre. Och så förenas de till slut och blir ett enda rövargäng. Det kan man fundera på hur bra det är, men så är det i alla fall. De förenas i alla fall och blir inte bittra fiender i alla fall. Sagan om Ronja Rövardotter berättar om mänskliga erfarenheter. Det handlar om relationer, om försoning, kärlek och hat och vänskap och fiendskap och död och liv. Så som många andra av Astrid Lindgrens sagoberättelser. Hon duckar inte för några frågor egentligen. De riktigt svåra möter hon i sagorna, i berättandet. När jag går omkring där på Astrid Lindgrens värld för en vecka sedan med vårt äldsta barnbarn Alice, snart 4 år, så inser jag för henne är ju gränsen mellan verklighet och saga verkligen svår. För henne var det ju så att hon kramade Ronja när vi var där. Hon träffade Pippi, hon satt och pratade med Mandicken. Hon satt och täljde smörkniv med vad nu heter i drängen, Alfred, tack. Alfred, han som satt och täljde smörkniv med honom där i knät. Och träffade Emil och Ida och Pippi och alla de där. För henne var de ju verklighet. Hon tänkte ju inte att det här är ju skådespelare som berättar en saga. För henne blev det ju verklighet. Och inte bara för henne utan för alla de barn som var där. Och så är det ju med sagan för de här små. Att man förs in i berättandet, och särskilt med Astrid Lindgren så lever man ju, man dras ju in som vuxen också kan jag säga. Fantastiska berättelser. Där Astrid tolkar livets olika erfarenheter, de svåra med döden, ensamheten och sjukdomen, men också glädjen och leken. Bibelns texter, det som vi läser, de tolkar ju livet utifrån Jesus. Och skillnaden är ju att det här, det är ju en verklighet, inte en sagobok. Även för att man kan uppleva mycket av det som Astrid Lindgren säger, skriver, är verklighet. För det är ju berättelser som kan ha skett, men det är ju ändå sagor. Det här, Bibelns berättelser, som vi kan läsa och se utifrån Jesus, ljuset av Jesus, det är ju en verklighet. Det är ju skillnaden på saga och verklighet. Det finns många som har funderingar på Astrid Lindgrens tro och så vidare, vilket förhållande det är. Vi ska inte prata om det. Släpper det helt och hållet. Men hur som helst är det ju, finns det en koppling mellan den här berättelsen om Ronja Rövardotter och helveteskapet och Jesus. Jesus som också tar ett språng över gapet för att bygga en bro mellan människan och Gud igen. Det finns ju en spricka som vi kan läsa om i första Mosebok kapitel 3 där synden kommer in i världen och skiljer Gud och människa åt. Ett gap som ingen kan komma över. Inte ens Ronja eller Birk som hoppade några gånger över det där gapet. Men det går inte för människan. Men Jesus, han tog språnget över på andra sidan för att bygga en bro tillbaka. För att förena Gud och människa igen. Och många av oss som är här idag, vi har funnit det där, vi har funnit Jesus, vi har funnit bron. Vi har också vandrat över bron för att få gemenskaper med Gud. Och befinner oss på andra sidan i gemenskapen med Gud. Frälsningens bro. Tryggheten att vara hos Jesus. Problemet är att vi ibland också, det är lätt att hamna, precis som Mattis och rövarna gjorde där, att man börjar håna dem på andra sidan. Det var ju det de gjorde. De skrek okvädningsord till varandra och höll på. Så gjorde Ronja och Birk från början också. Sen räddade hon livet på Birk och han räddade livet på henne småningom. Så förenas de. Men det kan vara lätt att håna dem som inte har funnit vägen över. Som befinner sig på andra sidan gapet. Låt oss gå till bibelberättelsen. Vi ska inte fastna i Astrid Lindgrens berättelse, utan vi ska landa i Bibelns verklighet. Lukas kapitel 9. Det är ju ett väldigt spännande kapitel. Vi kommer alldeles strax till texten. Där det, man som lärjunge måste fara någon slags berg- och dalbana. I kapitel 8 så är det berättelsen om Jairos dotter. Jesus uppväcker en ung flicka. Han botar en blödarsjuk kvinna. Och så i början på kapitel 9 så sänder han ut de 12 lärjungarna för att göra på två och två för att predika om Guds rike nära och bota sjuka. Och de får pröva på det som Jesus hade gjort. Och de inser att det här funkar ju. De botar sjuka och berättar om Jesus. De är med om, kommer tillbaka och möter Jesus, har ett bespisningsunder där han, de här 5 bröderna och 2 fiskarna. Man berättar också om lidandet som Jesus kommer att möta. Han berättar också om hur, vad kravet är på lärjungaskapet, att följa honom, att ta sitt kors. Och sen tar han med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på härlighetens berg. Och de får möta Elia och Mose på berget. Härligheten och Gud pekar ut Jesus, här är min son. Detta är min son. Så kommer de ner från berget och de botar en fallande sjuk ung grabb. Och så fortsätter de vandringen. De blir oense i lärjungaskaran vem som är störst. Vem är den främsta av de 12? Och Jesus tar fram barnet. Och så blir de sura för att det finns någon annan än lärjungarna som gör under och tecken. Som botar sjuka. Det kan det ju inte vara. Det är ju vi som ska bota sjuka och Jesus. Inte dem. Eller han i det här fallet. Och så kommer vi till texten nu. Jesus bestämmer sig för att bege sig från Galileen i norra Israel ner till Jerusalem. Och han väljer att gå vägen genom Samarien. Ett område som låg mitt emellan Galileen och Jerusalem som de flesta judar undvek. Man valde att gå en lång omväg istället för att passera genom Samarien. Och det här stammar från ett krig eller som var för länge sedan, jättelänge sedan, ungefär 700, över 700 år innan Jesus föddes. När Assyrien invaderade Nordriket i Israel, den norra delen av Israel. Och så bildades ett blandfolk där assyrier gifte sig med judar. Som sen blev då assyrier och judar blandade ett äktenskapet. De kallades inte halvblodsjudar, men nästan. Och det där hatet, det växte det fanns kvar sedan flera hundra år tillbaka. Man tyckte inte om varandra. Så kan man säga. Det var inte bara judarna som inte tyckte om, och samarierna tyckte inte om judarna heller. Så det var ömsesidigt det där. Så många valde att gå runt omkring. Men Jesus, han hör inte de där författade meningarna. Han väljer att gå rakt igenom Samarien. Det finns ju andra berättelser. Han möter ju den samariska kvinnan och så vidare. Men här läser vi texten. Från Lukas 9, vers 51 och framåt. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. Att man sände iväg, att man sände människor i förväg om man var på väg någonstans, det var inte alldeles ovanligt. Nu var ju Jesus och hans gäng var ganska många, så att det var, så gjorde man. Man sände iväg ett par stycken som ville kolla läget, så att man kunde, gästfriheten var stor. Man fick oftast husrum och sådär, men var man många stycken så var det bra förberedare där. Men då, och det kanske var Jakob och Johannes som gick för, det vet vi inte riktigt. Hur som helst var det några som skickades iväg i förväg för att kolla var de skulle kunna bo över natten. Så kom de till den här samariska byn. De sökte logi över natten. Det här deras resmål att de var på väg till Jerusalem uppskattades inte av samarierna. Så de sa nej, ni får inte bo här någonstans, ni får gå någon annanstans. Och då blir Jakob och Johannes så upprörda att de frågar Jesus om de inte ska kalla ner eld från himlen och förgöra hela stan, eller byn i alla fall. Jag vet inte riktigt hur Jakob och Johannes tänker här riktigt. Alltså det finns ju, verkar inte finnas några gränser på deras ilska. Alltså de nekas logi, det finns ingen säng att sova i. Nej, då förgör vi hela stan med alla människor som bor där. Både män, kvinnor och barn. Det är ju inte så att de börjar bli lite arga och tänka att det var dumt gjort. Och skäller på dem. Nej, de vill förgöra hela byn. Alltså det finns ingen proportion mellan, okej, vi har lite logiproblem. Okej, vi tar död på allihopa. Alltså det någonstans finns det finns ingen proportion mellan problemet och det deras ilska. Jag vet inte om de hade ätit dåligt på dagen eller något annat. Någonting gjorde att de blev väldigt upprörda i alla fall. Inte alls, jag vet inte riktigt. Det kan ju vara, det är ju så här. En fundering är att Jakob och Johannes hade ju nyligen träffat Elia faktiskt. Han var ju med på Härlighetens berg. De var ju uppe där med Petrus och Jesus och fick möta Mose och Elia. Och Elia, som ni som har läst Gamla testamentet, han kallar ju ner eld på Karmel och förgör det Gud förgör massa människor för att visa sin makt. Det kan ju vara så att okej, vi har träffat Elia och så kommer de på just det, han gjorde så där, nu kan vi göra så där också. Gud har gett oss makt, vi kan ju bota sjuka, de har ju varit ute och provat. Det funkar ju. De säger inte att Jesus ska förgöra byn, de säger att vi, Jakob och Johannes, vi ska kalla ner eld. De ber inte ens Jesus ska förstöra, men han, nu har vi kraft, vi har träffat Elia, vi har makt. Nej, säger Jesus, det är så där är inte läget. Vilket var bra. Och då gjorde Jesus någonting som han också hade undervisat om innan. De gick till en annan by. Om man läser först i Lukas, i början på kapitel 9 som vi läste i slutet nu, så står det så här från vers 1. Han kallade samman de 12 och gav dem makt över demonerna, kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra dem sjuka friska. Han sa till dem, ta inte med er något på vägen. Ingen stav eller påse, inget bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och det är någon där man ska ta emot er så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Alltså om de inte tar emot er så gå till en annan by. Okej, det hade han ju undervisat om precis när han sände ut dem. Och nu blir de inte mottagna i en by. Ja, då gör vi precis som jag har sagt. Så gör en ledare. Man undervisar och så gör man så. Man praktiserar det man har undervisat. Så han, okej, vi får inte komma dit. Då går vi någon annanstans. Vilken by de går till, det vet man inte. Det kan vara en annan samarisk by. Eller så var det en annan by i Galileen. Det vet vi inte riktigt. Det framgår inte av texten. Men de gick någon annanstans och troligt blev de välkomnade där. Varför, vad är det som Jesus gör, säger här? I vändningen från att de här ilskan och Elia, de tänker eld, nu ska vi förgöra, vi är inte välkomna, vi har ju makten på vår, vi har Gud. Och det är inte så att Jesus inte kan förgöra staden. Men han vill inte. För hans uppdrag är inte domen. Om vi läser Johannes 3 och 17. Efter den kända versen 16. Så säger Jesus själv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Och i Johannes 12 säger han så här. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem så dömer jag inte honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Det här är ju Jesu uppdrag. Han är inte där för att döma människor. Han är där för att rädda dem. Erbjuda dem att det finns en väg över gapet. Det finns en bro tillbaka till gemenskapen med Gud. Det finns en frälsning. Guds rike finns här. Möjligheten att räddas finns. Jesus står inte och pekar ut dem och skäller på dem att ni är dömda. Jag ska förgöra er om ni tar emot. Nej, men han erbjuder en räddning. Det är Jesu uppdrag. Är att rädda världen. Och det här budskapet om att Jesus ska rädda världen, det är ju glada budskap. Evangeliet är ju glatt budskap. Det är ingen som blir glad av en dom. Men tänk att det är någon som erbjuder räddning. Frälsning. Det är ju ett glatt budskap att det finns en räddning att få. Undergången är inte slutet. Det finns ett evigt liv. Det är ju ett glatt budskap. Ett budskap om en stor kärlek. Om en stor nåd. Och ett nytt budskap som överraskar många. Som hade upplevt något annat. Som hade mött en dom. Som kände att man inte dög. Som kände att jag räcker inte till. Alla de lagar som hade skapats i den judiska traditionen. Från att de hade fått ta de 10 budorden för länge sedan på Sinai berg. Så hade de utökat de där lagarna och man helt knappt. Ingen kunde leva så riktigt så att man var värdig att ha gemenskapen Gud. Ingen dög. Och man kände det hela tiden. Det las ett ok på människors axlar. Tyngre och tyngre. Och de här överste prästerna och fariserna, de tyckte det var, de gjorde det inte lättare för folket. Men så kommer Jesus med ett glatt budskap. Att det finns en frälsning att få. Det finns en räddning. Det finns frid. Det finns glädje. Det är det han kommer med. Det finns en stor kärlek. Det finns en stor nåd. Du kan inte själv göra någonting åt din frälsning. Den är bara att ta emot. Det finns inga goda gärningar. Det finns ingenting du kan göra så att du når dit. Du kan inte själv hoppa över helveteskapet. Den här sprickan som finns mellan Gud och människan. Det går inget. Det går inte att någon människa, oavsett hur långt man kan hoppa, så kan ingen ta sig över. Men Gud själv genom sin son har tagit sig över. Han kunde hoppa. Han klev över hit och byggde en bro över. Så att tron på Jesus Kristus gör att man kan få gemenskap med Gud igen. Det här chockerar många. Både lärjungarna och alla de människor runt omkring. Det här var något nytt som Jesus kom med. Ett glädjens budskap. Ett nådens budskap. Jakob och Johannes, de verkar ju reagera helt oproportionerligt på problemet. Jag tror att vi själva också ibland som kristna reagerar för mycket på problem som vi möter. Jag hade ett ordspråk satt på min, när jag jobbade i industrin. Satt på min arbetsbänk där ovanför. Jag vet inte riktigt varför den hamnade där, men jag vet inte om det var där jag började samla på citat. Men det lyder i alla fall. Ta inte bort flugan på din väns panna med en yxa. Ja, det står inte i Bibeln, det kan jag säga. Men det här kan man fundera på. Vad betyder det? Ja, men det betyder att det är fullt möjligt att ta bort en fluga med en yxa från din väns panna. Men det kan ju få väldigt stora konsekvenser om det går fel. Alltså, man kan ju vifta till i närheten så flyger flugan iväg. Men viftar man för nära så går det väldigt illa. Alltså, ibland så tror jag att vi... När vi möter motstånd i samhället som kristna eller som församling så har vi ibland tagit i för mycket. Som Jakob och Johannes. De reagerar snoff väldans. De har ingenstans att bo. Ja, men vi går någon annanstans. Det är väl inte hela världen. Det finns ju fler byar. Nej, de vill förgöra alltihopa. Det är inte så att vi vill kalla ner eld och svavel över alla människor runt omkring som inte tycker som oss. Men ibland tror jag att vi har viftat lite för mycket. Men det är min egen fundering. Jesus, han bygger en bro över helveteskapet. Några andra som reagerade på det här budskapet, det var fariserarna. Andra, vi går till Lukas 5. Sista texten. Från vers 27. Sedan gick Jesus därifrån och fick se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Levi gav en fest för Jesus i sitt hus. Och det var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariserna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till lärjungarna, hur kan ni dricka och äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus svarade, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Jesu uppdrag var inte de människor som befann sig på rätt sida, som hade gemenskapen med Gud. Jesu uppdrag var för att nå de som fanns på andra sidan. De som inte hade mött Jesus. De som ibland som befann sig där borta hånade och inte ville vara tillsammans med. De utsatta. De svaga. De som ingen ville umgås med. Tullindrivarna som var snodda andras pengar. Hatade de flesta men ganska rika. Men ingen ville vara kompis med dem. Eller tjuvar och banditer och andra människor och sjuka och kvinnor och barn och allt möjligt vad det var. Som ingen ville ha. Men de umgicks ju Jesus med. Det var ju de som behövde räddas. Inte de som redan var räddade. Jesus kom ju för dem som behövde budskapet om glädjen. Om kärleken och nåden. Och visa en väg att det finns en bro över gapet. Och när jag funderade på den här texten tillsammans med Ronja-texten, så tänkte jag, hur många av oss vågar språnget över till andra sidan? För att visa att det finns en bro. Som vågar ta risken att lämna den här. Inte stå på den här sidan och håna de där andra. Utan att försöka förenas, försonas med Gud. Att våga ta risken. Okej, jag kanske ska kliva in i ett gemenskap jag inte är riktigt bekväm. Jag vet inte riktigt vad ska hända. Våra, om vi har lite avslutningar på arbetet här, så är det ju ganska stillsamt och lugnt. Ingen som ifrågasätter om vi ska vara tillsammans och om jag skulle kunna gå på vår sommarfest eller avslutning med personalen här, det kan jag säga. Ingen som har ifrågasatt det någonsin. Men det var det när jag jobbade i industrin på ESA vid Laxå, 1500 anställda. Och så skulle de ha sommaravslutning eller något projekt som avslutas. Vi hade det oftast i restaurangen, i baren. Där var festerna. Och det var man ifrågasatt. Ja, men ska du vara där? Umgås med dem? Ja, varför kan jag inte vara där? Jesus var ju där. Så jag kanske inte riktigt då, men jag var där. Därför jag ser, det är ju den bild som Jesus gjorde. Han satt ju inte och ojas över att människor var på fel ställen. Utan han gick ju dit. Umgicks med människor. Han sa inte att det var okej det de gjorde. Ta kvinnan som de har släpat i som hade gjort äktenskapsbrott. Där han säger till dem att den som är utan synd kastar första stenen. Ja, det är ju ingen som utan de går ju till slut. Så är bara han kvar. Och Jesus dömer ju inte här sen. Men han säger också att gå, men synda inte mer. Han säger inte ja till hennes handlande. Men han säger också att hon vill förlåta om hon inte syndar mer. Det finns någonting väg. Han visar en väg till försoning. Det är någonting nytt. Det är det vi ska också göra. Vi ska inte döma andra människor. Våga ta språnget. Det där är inte alltid enkelt. Jag känner det i mitt eget liv ibland. Tänk att ta språnget in i en ny miljö. Där jag inte är så trygg. Men jag har ett ärende. Ett ärende om att förmedla ett glatt budskap. Om att det finns en Gud som älskar. En Gud som förlåter. En Gud som har sänt sin son till världen. Som har offrat sig. Gett sitt liv för de människorna också. För alla människor. Gud älskar ju alla människor. Även de som inte du älskar. Som du tycker är besvärliga och jobbiga. Som du helst vill undvika. Men Gud älskar ju dem precis lika mycket som han älskar dig. Det där är ju jättejobbigt emellanåt. Ja, men så är det ju faktiskt. Gud älskar alla människor. Både de som befinner sig på den här sidan. Om man nu ska fortsätta den här gapskillnaden. Men också de människor som är på den här sidan. Och han vill ju att alla ska komma över. Ska förenas med honom. Det är ju hans längtan. Det är därför han sände sin son. För att han ska bygga den här bron mitt emellan. Där finns Jesus. Vi kan inte frälsa människor. Det kan bara Jesus. Men vi kan förmedla ett budskap att det finns en väg. Att det finns en Jesus. Det är vårt uppdrag. Jesus sa det. Gå ut i hela världen. Berätta om Jesus. Han sa inte kom över på den här sidan och stå där och titta på de andra. Det sa han aldrig. Utan han sa gå ut i världen. Det är ju på den här sidan. Och berätta om Jesus. Berätta för dem som längtar och söker. Som inte vet att det finns en Gud. Som inte ännu har hört talas om Jesus. Som kanske ber bönen som vi sjöng nyss. Låt mig få höra om Jesus. Som längtar. Än finns det ju folk i vår värld som aldrig vet inte ens om Gud finns. Som aldrig hört evangeliet. Som inte har möjlighet att nå dit. Som kallas onådda folk ute i vår värld. Men det finns ju människor i vår stad också. I vår närhet. Som ännu inte har tagit emot Jesus. Som kanske inte ens har hört om Jesus. Eller som behöver höra om Jesus än en gång. Det är uppdraget av du och jag. Att förmedla det. Att ta våga språnget som Ronja gjorde. Över gapet. För att förmedla försoning. Kärlek och nåd. Så att de här två sidorna kan förenas. Det är vårt uppdrag. Att våga ta språnget. Att förmedla Guds kärlek. Till alla människor. Som finns i vår närhet. Du och jag kan inte nå alla människor. Men vi kan då nå de som finns nära oss. De du möter. Du behöver inte ta ett jättesprång och hamna långt bort i stan som det heter i Kalanka. Det räcker att gå över gatan eller över gången i lägenheten eller huset du bor i. Eller på andra sidan skrivbordet där arbetskamraten sitter. Eller vad det nu är. Ditt språng behöver inte vara så långt, men det kan kännas långt här. Det är inte helt enkelt. Men Jesus är med dig. Du är inte själv. Han har lovat att med den heliga andes kraft ska du vara möjligt. Det är så han säger. Sista ord i Apostlagärningarna 1:8. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det är vårt uppdrag. Att ta språnget ut. Att våga det. För Jesus är med. Den heliga ande med dig. Att våga berätta om Jesus. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du vågade språnget. Tack för att du gav ditt liv för att vi alla ska få gemenskap med Gud igen. Att du byggde en bro över helveteskapet. Det som skiljer människa och Gud. Tack för att vi får tro på dig och får gemenskap med Gud genom tron på dig. Du som är vägen, sanningen och livet. Hjälp oss att ta språnget över gapet igen för att förmedla det evangeliet, det glada budskapet om dig till andra människor. Var vi än finns. Till arbetskamrater, till grannar, släktingar, familjer. Ja, människor som finns där som ännu inte har funnit dig. Hjälp oss alla. Och hjälp oss som håller på och tvivlar emellanåt att söka dig. Du visar inte bort någon. Du hjälper oss med en heligande kraft. Gör det möjligt för oss själva att vandra över bron. Men också att vittna om dig för andra människor. Tack för den heligandes kraft som helar, som upprättar, som tröstar. Jag ber för särskilt för dem som sörjer och har det jobbigt just nu. Tack för att du möter dem. Du bär dem som en bro över mörka vatten, Herre. Du bär dem hela vägen hem. Jag tackar dig för att du möter dem som tänker på sina grannar, sina familjemedlemmar, sina arbetskamrater just nu. Jag ber att du ska ge dem kraft och frimodighet att berätta om Jesus på olika sätt. Att tala om dig. Jag ber om dig, Jesus. Hjälp oss alla att våga ta språnget. Att berätta det glada budskapet. Att det finns en Gud som älskar. Det finns en bro. Jag tackar dig för det här, Jesus. Kom och möt oss. Amen.